Polenor med ett litet investmentbolag och en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. I vår lärorika podd träffar vi duktiga entreprenörer och experter som visar vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Välkomna till Polenoms nya podd Onoterat och ofiltrerat. Idag ska vi prata om fotboll och vi har en spännande gäst i studion. Fotboll är världens mest konkurrensutsatta idrott med cirka 250 miljoner aktiva utövare. Som en naturlig konsekvens är det svårt att nå framgångar kontinuerligt. Ett bra lag kan vinna sin serie ena året för att sedan direkt hamna på nedre halvan året därpå. Med varje avancemang i seriesystemet kommer större press, utmaningar och förväntningar. Arena FC är en ganska ny fotbollsklubb i Malmö som har lyckats göra något som nästan borde vara omöjligt. De har avancerat 7 gånger på 7 år och spelar nu i ettan, den tredje högsta serien i Sverige. Detta har skett trots att klubben grundades så sent som 2015 och inte började spela förrän 2016. Med oss idag har vi en av klubbens grundare och en av deras främsta eldsjälar, Arenas sportchef Omid Husman.
Hej, kul att vara här.
Fantastiskt. Ja, välkommen för det första.
Tack så mycket. Som sagt, kul att vara här. Det ska bli spännande att få dela lite av Arena bakom kulisserna till er och era lyssnare.
Det ska bli spännande att höra dig berätta om bygget av Arena och de intressanta lärdomar ni har gjort under vägen. Men innan vi går in på det så är vi nyfikna på din bakgrund, din uppväxt. Alltså, hur blir man en Omid?
Att vara Omid har inte varit lätt senaste åren. Men med hårt arbete, som vi alltid säger, hjärtat på rätt plats, besattheten som vi har haft, så är allt möjligt. Även hittar man extra tid till saker och ting man brinner för. Så att, det är det då handlat om Arena, att engagera sig, lägga hjärta och själ på saker och ting man gör. Det har funnits en stor tro på det vi har gjort från dag ett. Så att,
Men om vi tar ett steg tillbaks, du kom till Sverige som 13-åring från Afghanistan.
Stämmer.
Berätta lite om din uppväxt. Du har sett en hel del saker som kanske inte alla ser.
Ja, krig och misär. Det önskar man inte även sin fiende. Så att vi flydde Afghanistan och flydde till Iran, grannlandet. Bodde där 1,5 år illegalt. Och det var nog bland de värsta tiderna i mitt liv. Därefter blev det hela vägen till Sverige och Malmö, Rosengård. Och som 13-åring, 13-14-åring hamna i Sverige med allt vad man har haft med sig i bagaget. Det är himmel och jord Afghanistan jämfört med Sverige. Där nere drömde vi alltid om paradiset. Frisk luft, varmvatten 24-7, kallt vatten likaså. Gå ut när man vill, känna sig fri. Det är det vi trodde paradiset handlade om tills vi hamnade i Sverige. Och då sa jag faktiskt till ett av mina syskon i första veckan: jag tror det här är paradiset, det här är inte Sverige. Så att det var så stor skillnad att ställa om från det man upplevde där varje dag till detta. Det var lite jobbigt måste jag säga. Men man är vad man är och idag är vi här 22 år senare och lyckats med en hel del trots allt.
Man brukar säga att tidigare erfarenheter i livet kan ju hjälpa en i vuxenlivet. Alltså man formas ju lite grann när man växer upp. Och de egenskaperna och kanske viljestyrkan kan man säga ha glädje av när man blir äldre. Känner du igen dig i den beskrivningen?
Det gör jag absolut. Fruktansvärda förhållanden i hemlandet de 14 första åren. Man har varit med på dödsstraff, man har varit med i krig, man har fått sitt hus bombat. Man har sett en och annan bli ihjälskjuten framför en. Det är någonting som man kommer aldrig glömma. Det finns i sömnen, det finns i vardagen, det finns i tankarna. Även nu 20 år senare. Men trots det så hade jag aldrig velat byta ut mitt förflutna till någonting annat. För det är det som har format mig till den människan jag är idag. Det är det som har tagit fram den här vinnarskallen. Det är det som har tagit fram den här människan som uppskattar det minsta lilla i livet. Och jag hade aldrig velat ta en annan väg i mitt liv än det jag har gått igenom. Så att absolut, den man är idag är tack vare det man har gått igenom tidigare.
Och du har jobbat hårt även från ung tidig ålder i ditt hemland och fortsatt hela tiden.
Ja, det stämmer. Pappa försvann rätt så tidigt och som sagt, i krig är det inte bara att sitta och rulla tummar. Man måste ut och jobba. Jag har jobbat både som barn för att ta hand om familjen. Och även när jag kom till Sverige så gav jag mig rätt så tidigt på att jobba. Efter gymnasiet så var det direkt jobb för att delvis ta hand om mig själv och samla på mig erfarenhet, men också delvis för att hjälpa familjen. Mamma och pappa har varit lite äldre när de kom hit. Inte kunnat hjälpa oss på det sätt man hade velat. Men det är inte deras fel. Det är inte därför jag säger detta. Men man har jobbat hårt sedan tidig ålder. Man är sliten. Men som sagt, jag har aldrig velat ta på mig offerkoftan. Det är därför jag jobbar alltid hårt. Jag lämnar inget åt slumpen. Så att,
kan du ge exempel på olika jobb du har testat?
Som barn jobbade jag som skräddare. Inom bygg har jag jobbat också som väldigt liten, bära upp saker upp och ner i trappor. Skräddare, butik, apoteket har jag också jobbat i som barn. Sen i Sverige har jag varit väldigt tuffa jobb, både lager, kyllager och bageri. Jag har varit bagare också bland annat. Jobbat som tolk och idag jobbar jag faktiskt som kalkylator på ett företag som heter Inlook Sverige AB som undertaksmontör också.
Men när man har en sån bakgrund som du har så har man oftast val mellan kriminalitet eller göra någonting bra. Och du har gjort någonting fantastiskt bra. Tror du att det bottnar sig att du börjar jobba tidig ålder, att du har den självdriften?
Det finns en poäng i det du säger, men samtidigt är det till varje individ stå på sig. För det har varit nära att man har tagit de vägarna. I Rosengård de gick jag med killar som tyvärr idag antingen sitter in eller så finns de inte. Och en del vänner har man haft som har gått den andra vägen. Det har varit mycket grupptryck och så vidare i tidig ålder. Det är lätt att hamna där. Men sen är det min tro, min religion, min kultur, min uppfostran i familjen som har gjort att jag inte har velat gå de vägarna. För mig, mina föräldrar är helgon. Alla föräldrar är det. Och en sak i livet som har fått mig alltid hålla mig i skinnet är att jag aldrig velat såra dem. Med allt vad de har offrat för oss i krig, hela vägen hit. Ta oss hit, ge oss de här möjligheterna. Så var det väldigt svårt för mig själv att kunna göra något som jag vet att det sårar dem. Så det har varit en stor faktor till att jag alltid hållit mig på den rätta vägen.
Och sen kom du in på fotboll. Var det fotboll en självklarhet eller var det andra sporter också innan?
Det är bara fotboll. Det fanns inget annat i mitt huvud. Även i hemlandet, spela på gator, barfota. Fick man tag på någon boll så var det fotboll som gällde. Sen kom man hit, gick jag till Lindingen första veckan. Så såg jag på Olympics P89 lag tränade. Jag satt där en hel vecka varje dag och tittade på deras träning. Så ena dagen klev tränaren fram så till mig och pratade med mig på svenska. Jag fångade upp vissa ord. Jag förstod där att han frågade vad jag gör här. Men då pratade jag engelska. Att jag är ny i Sverige och jag älskar fotboll. Så jag tittar. Och då vet jag att han förklarade att men gå och hämta ett par fotbollsskor och var med på en träning. Det tog inte många sekunder att jag sprang hem. Och 8 våningar tog jag. Det var inte hissen jag tog. Jag sprang upp av glädje. Och sa till min pappa att jag behöver ett par fotbollsskor. Jag hittade ett fotbollsskor. Och då var jag där nästa vecka och tränade med Olympic.
Hur gammal var du då?
14 år. 14 år och spelade med deras P89 lag.
Och hur länge spelade du i det laget?
Jag spelade ett par år. Blev flyttat i A-laget rätt så snabbt. Vann även priset som bästa junior. Och då har jag inte spelat fotboll så länge. Och inte haft den här fotbollsskolan. Så att det gick fort. Men det var också passionen. Jag spelade fotboll från 6 på morgonen till 12 på kvällen. Ibland tvingade mig hem från gården.
Och du blev även uttagen till stadslaget och du var en bra fotbollsspelare helt enkelt.
Ja, det tror jag att jag var. Jag vill inte skryta eftersom jag inte lyckades hela vägen så vill jag inte prata stort. Men jag var en fruktansvärd vinnarskalle. Jag hatade att förlora. På träning, när jag förlorade en träning så kunde jag gå hem och nästan bråka med min mamma, min pappa och mina syskon.
Så när föddes tanken på Ariana fotbollsklubb?
Tanken föddes på grund av alla erfarenheter man har varit. Med all respekt i alla dessa klubbar man har varit och spelat senast 15 åren i Malmö. Så har man saknat, jag brukar säga den där känslan. varför Ariana kom till. Det finns en del anledningar, men en av dem var att överallt man var, man fick aldrig den där kärleken. Man fick aldrig betalt för den tiden man la ner på fotbollen. Och med betalt menar jag inte rena pengar, men att det ger en känsla tillbaks att det är värt det man gör. Den tid man lägger. Jag träffade ibland aldrig ledningen. När jag behövde sportchefen kunde jag inte nå honom, varken telefon, mail eller få se honom på några veckor. Ledarna var inte där tillgängliga, de var där fysiskt men inte mentalt. Den här familjekänslan fick jag aldrig i någon klubb riktigt. Så att det var de erfarenheterna som fick oss en dag, Maja Nullat. Låt oss starta en klubb som sticker ut. Låt oss göra det vi vill fast på vårt sätt, på våra villkor. Låt oss starta en familj, men det vi sysslar med är fotboll. Låt oss skapa en förening som engagerar sig i samhällsfrågor. Låt oss fånga upp ungdomar. Låt oss ge kärlek till staden. Och vid den tidpunkten var Malmö rätt så instabil, skulle jag vilja påstå, med den här flyktingvågen som kom 2015. Så tajmingen var perfekt för att starta Sveriges varmaste fotbollsförening, som 7 år senare skulle slå fotbollsrekord i Sverige. Så det var en av anledningarna.
Det är en fantastisk framgång. Svensk rekord, 7 ligatitlar om man säger, på 7 år. Men hur var det att starta klubben ute på fotbollsplanen i början? Det måste ha varit väldigt liksom osäkert.
Nej, det kan jag inte säga faktiskt. För det är det som är det sjuka, Mariana. Från dag 1 har det varit på liv och död. Det har varit seriöst på träningarna. Vi är 30 minuter före varje träningsstart har vi samling. Detta har vi hållit på med i Division 8. Samma mentalitet, samma röda tråd, Ariana-tråd. Samma, de här 3 orden som vi har från dag 1, kärlek, respekt, gemenskap. Det har vi jobbat kring från dag 1. Så att när vi tränade hårt. Vi tittade på våra konkurrenter, tränade dem 2 gånger, så tränade vi 3 gånger. Vi la en extra träning. Om inte varje vecka så la vi varannan vecka. När det vankade seriefinaler, toppmatcher, då gick vi ut och tränade extra. Hade analyser. Vi gjorde något extra alltid. Vi har alltid sökt de bästa spelarna. Vi har alltid strävat efter något ännu bättre. Vi har aldrig låtit spelare slappna av och slå sig till ro. Man ska alltid vilja mer och mer och mer. Det är ett hårt, hårt arbete. Och det krävs tillgänglighet. Det krävs att man är där konstant. Och påminner varje dag, varje träning. Och folket runt omkring kan bevittna att vi pratar varje dag inför träning, i ringen innan man går ut, i ringen efter man har avslutat träning. Det är detta jobbet de senaste 8 åren. I början var det svårt, det var inte många som trodde på det. Men det är detta som har gett en framgång till Ariana.
Ni hade dock ingen erfarenhet av att säga, driva en fotbollsklubb. Jag gissar att ni ändå måste prova att er fram så att säga, när det gäller vissa saker.
Absolut, man har missat ett annat på vägen. Fakturor som man inte visste hur man skulle sköta. Var som skulle bokföras, i vilken kolumn. De grejerna kan jag säga idag att en del saker visste vi noll om. Ariana funkar som en stor organisation idag. Och för varje år som vi klättrade blev större och större. Och mer ansvar för varje individ som engagerade sig i föreningen. Allt visste vi inte om, men just erfarenheten att spela fotboll. Erfarenheten att skaffa en familj. En grupp av människor som ser samma mål, som brinner för samma saker och är sammansvetsade. Hur man skapar dynamik i en grupp. Det var någonting som var vår styrka. Det kunde vi. Men allt att sköta en förening, det visste vi inte om. Och såklart provar vi fram saker och ting och till sist landade det rätt.
Ibland är det en fördel att man inte har förutfattade meningar kring hur någonting ska vara. Så att säga. För då kanske man kan komma på nya, smartare sätt att bygga en förening på. Kan du efterhand kom på någon sån här sak där du inser att eftersom vi inte visste vad vi gjorde så kom vi på ett nytt sätt att göra det på som andra fotbollsföreningar inte gör idag?
Oh ja, vi har alltid sagt att vi ska tänka utanför boxen. Och vad menar man med det? Jo, men i en fotbollsförening där är en sportchef, en ordförande och sen är det någon som tränar laget och så sköter tränarna det och sen är det bara att köra. Sen hoppas man på det bästa. Går det inte bra så tar man nya tag nästa år. Så funkar det inte i Ariana. Eftersom vi inte visste någonting så sa jag att vi ska alltid tänka utanför boxen. Vi gör inte som alla andra. Vi ska sticka ut lite. Vi ska vara lite speciella. Och i allt som vi har gjort, vi har tänkt utanför boxen. Vi har gjort saker som kanske inte alla föreningar gör. och som är det normala. Så att vi har verkligen gjort saker som vi själva känt att det här är speciellt. Det är så det ska vara i en fotbollsförening. Och det skapar en viss känsla runt omkring föreningen. Och som sagt, det är ett medvetet satsning från dag ett. Och därför är även styrelsen väldigt ung, för att den här unga engagemanget, drivet och tänkandet, ett nytänkande som vi kallar det, är en stor faktor till de här framgångarna.
Kan du ge lite konkreta exempel på hur ni gör saker och ting annorlunda?
Bland annat ses styrelsen varje dag. Det är något som jag vet att sker väldigt sällan. En annan sak som vi alltid gör är att styrelsen är alltid på plats när det vankas aktiviteter. Både på ungdomssidan och även i A-laget framförallt. Jag själv exempelvis har inte missat en enda träning eller match med A-laget. Vilket jag inte behöver vara där just nu, känner jag att saker och ting är på plats. Men jag är ändå där. Det är nytänkande. För att jag kan se saker som kanske inte någon annan kan se på det sättet. Jag fångar människor varje dag där som inte har sin bästa dag. Och då är det bra för mig att vara där och växla 2-3 ord. Och kanske det gör att deras dag vänder till det positiva. Vi gör saker som exempelvis när vi har vunnit 1-2 i rad. Vi slår oss inte till ro. Vi är väldigt förändringsbenägna. Oavsett om allting är perfekt så vill vi ändå förändra. Det spelar ingen roll om en tränare behöver gå, så kommer vi göra det. Trots att han har 2 raka seriesegrar. Men då gör vi en förändring. För att vi vill ha nytt blod. Något nytt. En ny känsla i föreningen. En ny röst. En ny makt. Så att vi gör saker och ting. Vi stannar inte i komfortzon. Vi stannar inte där att saker och ting känns rätt. Vi ger oss in i det vilda. Där det är saker och ting inte är riktigt bekväma. Vi tar oss an utmaningar som ska pirra i magen. Och det är lite det som är Jonas signum, känner jag.
Så en konstant förändring och inte vara rädd för att förändra sig. Men det kan inte ha varit lätt att till exempel som dig själv sluta spela fotboll eller be din bästa kompis, nu är det dags att du slutar och kliva åt sidan, tränar och så vidare.
Jo, det stämmer. Det är en del tuffa beslut har tagits på vägen. Jag menar, i en verksamhet där det går som tåget så tror man att allt är guld och gröna skogar, men det är det inte. Det finns dagar där allt är jobbigt. Det finns tider man måste sätta ner foten och säga ett annat. Det finns tider där man måste ta de här besluten som vi sitter på vissa positioner som man egentligen inte vill som människa ta. För jag känner att jag som sportchef måste vara en människa. Jag som människa, min karaktär är en annan grej liksom. Och de sakerna går oftast hand i hand, men egentligen ändå inte. När det kommer till vissa saker så måste jag särskilja dem. Fotboll är fotboll, Mariana, sen det personliga. Jag med mina relationer till mina spelare och tränar en annan. Så att beslutet att sluta i Arena som spelare var bland det värsta jag varit med och tagit. Men det var vid rätt tid. Det var rätt mot Arena framförallt. Andra beslut har varit att jag fått säga till människor som du nämnde, mina bästa vänner, tränare som har varit fantastiskt bra i Arena. Kliva åt sidan. Än idag, månader efter, år efter, när man tittar på det, det gör ont i kroppen. Men man har tagit det för Arenas skull, för Arenas framgång. Så att det kanske också är lite att vilka vi är som människor.
Jag tror när ni låg i trean så efter ett antal omgångar så låg ni näst sist. Många runt omkring sa att ja, det var en bra resa men ni kommer kanske inte gå upp mer nu. Men du bestämde dig, nej, det här ska fortsätta. Kan du berätta lite grann liksom din beslutsamhet runt det och vad gjorde du rent konkret?
Jag tror inte det är många som vet detta, men det var en bra fråga. Ni sitter på väldigt mycket inside information, känner jag här. Det var i trean, som du säger. Efter 4-5 omgångar låg vi näst sist. Och då bestämde jag att förändra. Och som sagt, alltid när man gör en förändring för att få en reaktion i en stor grupp, då är det oftast en chef som rycker. Då är det någon huvudman som måste flytta på sig. Och tyvärr blev det vår tränare då. Och den tränaren har jag känt i 21 år. Jag menar, det är inget lätt beslut, för det är en fantastisk människa och tränare. Så att, men vi behövde denna förändringen för att ta oss vidare från den jobbiga perioden som Mariano befann sig då. Vi tar bort tränaren, jag tar bort 12 spelare. Och såklart blir man ju inte bästa vän med alla dessa spelare direkt. Och så träffar jag styrelsen innan beslutet tas. Och då är de här närmaste människorna som man har i styrelsen som vi har varit med på allt fram till då, så känner de att det kanske är rätt läge att bromsa lite, stanna och inse att verkligheten kanske har kommit i kapp. Och låt oss bygga långsiktigt, går en av meningarna vid det bordet. Vi satsar, vi bygger, vi tar nya tag nästa år. Där och då tappade jag det helt. Jag sa till dem, antingen är det ni eller jag lämnar arenan, sa jag. Jag var på väg att lämna arenan. Jag sa, jag stannar inte. Det är inte trean jag vill stanna. Jag tror fortfarande på det. Det är 17-18 matcher kvar. Jag går för det. Det är många poäng att spela om. Det är ingen division som är omöjlig. Även om vi ligger näst sist så kommer vi ta den här serien. Vi behöver bara göra rätt saker nu. Då anställer vi en ny tränare. Som sagt, tar vi bort en del spelare. Får in 2 nya spelare i truppen. 17 raka segrar. Och så är Arjona klar för division 2. Jag menar, ibland skämtar vi om det också. Säger till dem, ja. Hade det inte varit för mig så hade ni varit i division 2 fotbollen. Men det stämmer ju inte. De här människorna ville det också. Men allt som vi gör är för Arjonas bästa. Men kanske ville de lugna ner mig. För att jag kan bli för mycket ibland. Så att... Men det är så, vi ställer krav på varandra, vi hjälper varandra. Och den grupp av människor som vi jobbar i Arena, vi kompletterar varandra väldigt fint. Så att, det var en av de sakerna som hände i trean faktiskt.
Ja, men berätta lite grann om organisationen, för du har gjort ett jättejobb och haft många hattar i föreningen. Men det är inte bara du såklart, det är många runt omkring. Och man märker det runt omkring klubben att det finns många som stödjer er. Och verkligen hjälper till. Ni har ju haft ett publiksnitt över det normala i alla divisioner.
Yes, det är det som är lite av drivkraften på oss i styrelsen. Och alla eldsjälar runt omkring. Att man kan påverka så många människor. Det visste vi inte 100%, men det var ju målet med Arjona. Att Arjona skulle bli en plattform. Arjona skulle bli folkets lag. Vi ska beröra människor. Och just min position, jag som människa. Jag sa rätt så tidigt att jag vill vara den som berör människor, jag vill gå in i deras hjärta, jag vill toucha det, jag vill röra deras känslor, jag vill att de ska uppleva känslor i arenan som de inte gör någon annanstans. Och rätt som det är nu så känner jag att det har blivit så, och det är det som är vår drivkraft. Som du nämnde, det är många människor som kommer till våra hemmamatcher. Redan i division 6 och 7 snittar vi på 600-800 personer på vissa matcher. Allt handlar om digniteten på matchen, slutfasen av säsongerna när arena är topplag och slås om titeln, då kan det komma jättemycket folk. I division 2 bland annat var det över 2000 pers på sista hemmamatchen. Det var knappt plats på Limhamn Cipe. Jag menar, det gör att vi vill mer. Vi vill framåt ännu mer. Vi vill göra ännu mer för staden, för Sverige, för samhället som vi lever i. För det är någonting som driver oss som fan. Så att det stämmer.
En viktig fråga vi har är, man lär sig ofta väldigt mycket av misstag man gör. Vi är lite grann nyfikna på om det finns några intressanta, spännande misstag som ni har gjort under den här resan som har gett värdefulla insikter som kanske har gjort Arjona bättre och starkare idag än vad ni annars hade varit, eller medarbetarna bättre och starkare idag om ni inte hade gjort det misstaget, så att säga.
Det bästa misstaget vi har gjort är nog att inte göra som alla andra. Och det bästa misstaget är att alltid ge människor en andra chans. För det är inte alla, även om man säger att alla förtjänar en andra chans. Vi har trott på spelare som inte lyckas på andra ställen. Vi har väckt liv i de döda, brukar vi säga. Många spelare har varit kontroversiella i andra föreningar som vi har tagit in och omfamnat och med kärlek och med rätt metoder och förutsättningar har fått dem att brinna igen för saker och ting och börja tro på saker och ting. Jag tror det här är en styrka arena och jag kallar det ett misstag. För att hade vi varit precis som alla andra så hade vi gjort precis som alla andra och då hade vi inte varit här. Så det är nog det bästa misstaget, att inte göra som någon annan, vara dig själv. Och alltid när man människor, med rätt människor runt omkring sig, med rätt förutsättningar, man lyckas med allt man vill. Det finns ingenting som säger att du inte kan. Och det är det som har varit lite av vår styrka, att få hit människor och säga det till dem. Så här ligger det till. Vi är rätt människor runt omkring er, vi är rätt förutsättningar, bara tro på det du gör. Och kommer vi finnas för dig 24-7. Och det har gjort att vi har sett hundratals exempel på hur individer har utvecklats i arenan. Hur de har ändrat sin karaktär. sin syn på livet, på sin syn på saker och ting, men framförallt den här viljan och passionen på fotbollen. Att få fotbollsspelare gråta i halvlek även när ditt lag inte ligger under. Det är väldigt få föreningar som kan mäkta med det. Men det är för att man rör det, man går in i dem, man berör dem, deras känslor. De brinner på riktigt. Och tänk dig efter en match du har vunnit, den känslan. De känslorna tar de med sig livet ut. Jag har spelat fotboll i 15 år i andra klubbar och jag har spelat i Arena 7 år. Det är inte många stunder jag minns i andra klubbar. Med Arena, du kan fråga mig i division 7 matcher där jag kan berätta till dig i detaljer hur det hände. För där händer det på ett annat sätt. Man brinner på ett annat sätt.
Det är alldeles väldigt spännande. Det här är ett stort problem som alla fotbollsklubbar brottas med. Att man kan ha en spelare som är jätteduktig på träning men som kanske inte presterar som de borde prestera när det är match. Och du sa precis här att ni har tagit problemspelare från andra klubbar, kanske högre serier, och lyckats göra någonting med dem som har fått dem att liksom blomstra hos er. Kan du ge något konkret exempel på, om det är okej att nämna något namn på någon person där ni har hjälpt dem att få en andra chans eller en andra karriär?
Malmö är väldigt litet och inom fotbollsvärlden känner alla varandra. Av respekt vill jag inte ge några namn. För mig är inte de människorna och andra talat om dem på det sättet. För mig de är champs, för det har de bevisat i Arena. Jag menar, tittar man på Arenas trupp, frågar man runt folk så vet de vilka spelare som har tillhört Arena. Och jag har fått många samtal efter vissa nyförvärv. Det där kommer att vara ett misstag om det. Det där borde du tänka på en extra gång. Och såklart hänger jag på samt att ja, du kanske har rätt och så. Men till mig själv säger jag, vad väntar du och sen när säsongen är summerad. För jag vet vad dessa människor behöver. Man sitter i ett möte, när jag sitter i första mötet så presenterar jag föreningen och jag lägger fram exakt allt på bordet. För när de spelarna väljer att kliva in i Arena, då har de fått höra allt. Så det är ingenting som lämnas åt slumpen. Och sen match 13 säger man till exempelvis Kalle. Ja, men Kalle, så här skulle du inte gjort. Kalle vet, möte 1. Det där skulle jag aldrig gjort. Så att när han kommer in i Arena så vet han allt. Hur han ska uppföra sig på träning. Hur han ska uppföra sig mot äldre. Hur han ska uppföra sig mot yngre. Hur han ska uppföra sig framför vår publik. För vår läktarkultur är också lite annorlunda. Där kommer barn, äldre, kvinnor, mammor, systrar. Det gäller att uppföra sig. Och sen den här tävlinginstinkten. Det är att hata och förlora. På träning, det är en tävling. Vi vinner. Vi går inte ut för att träna, vi går ut för att vinna. Så att den här inställningen och sen att vi ständigt är där och pushar och pushar och pushar. Det får dessa människor att inse att det är fantom möjligt att göra allt. Och man har rätt människor runt omkring sig. Så att för mig, alla som har varit här, jag har riktiga champs. Det finns inget negativt att säga om dem.
Om vi pratar lite grann om föreningen, vi har pratat mycket om fotbollslaget Arena, men om vi tittar på, ni är mer än bara ett A-lag. Ni håller på med ganska mycket ungdomsverksamhet och hur viktigt det är för dig att skapa förebilder.
Extremt viktigt, bland det viktigaste. Vi pratar om hälsan, vi pratar om hur viktig träning är för barn och ungdom. Men vi pratar väldigt sällan om förebilder på förorterna. Vi pratar väldigt lite om förebilder för ungdomarna. I Arena är det väldigt viktigt att vara en förebild. Och det säger vi inför varje match. Agera som en förebild. Hur hade du velat att din förebild är framför dig? Spela på ett sätt, agera på ett sätt att alltid där dina föräldrar står och tittar på dig. Så att de känner sig väldigt stolta. Det här är mitt barn. Det är så vi pratar, det är så vi jobbar. För mig är det extremt viktigt att Arena engagerar sig i samhällsfrågor. Jag själv, med min bakgrund, därifrån vi har kommit, kommer jag aldrig kunna betala Sverige det jag har fått av Sverige och det svenska samhället. Arena är för mig ett sätt att visa min tacksamhet och betala tillbaka. Samtidigt är det enormt viktigt för varje ungdom, individ, att samverka, att engagera sig i det samhälle vi lever i, påverka. Sitt inte och bara titta. Gör någonting. För alla vi kan göra någonting tillsammans. En kan inte göra allt som vi alltid säger. Men alla kan göra någonting. Och för oss är det extremt viktigt att vi engagerar oss i samhällsfrågor. Och det har vi bevisat med olika samhällsprojekt som vi har varit med om och bidragit. Och Arenas absolut bästa samhällsprojekt just nu är, som du nämnde, ungdomsverksamheten. Mm. Det är det som Arena gör just nu.
Det är imponerande, för det har gått ganska snabbt att växa ungdomsverksamheten. Samtidigt som ni gör ett antal andra välgörenhetsprojekt, eller vad man kan kalla dem. Men har ni fått något stöd från till exempel Malmö stad? Eller vem, hur ser du på det? Om någon skulle starta en fotbollsklubb imorgon, får de det stöd de behöver?
Om jag pratar utan filter så hade jag inte sagt att det stödet finns för att lyckas. Det är extremt svårt. Förutsättningarna är fruktansvärda i början. För det är alltid, du måste motbevisa. Du måste alltid visa att du är på riktigt. Och det tar tid. Det går inte över en natt, det går inte över ett år, det går inte över 2 år. Första 4 åren exempelvis hade vi inte ens en tvättmaskin på plats på idrottsplatsen. Vi fick tvätta i våra lägenheter. En idrottsförening som ändå haft 4 raka avancemang. Och ändå en idrottsförening som har 100-tals medlemmar. En förening som lockar 1000 i publik. Sen, som jag alltid sagt, jag vill inte prata om de här sakerna. Vi vill inte ta på oss offerkoftan. Vi ska ut och jaga det vi vill ha. Vi ska inte få någonting gratis. Malmö stad funkar på sitt sätt. De har sina principer. Väldigt fyrkantigt alltid, som jag tycker. Det tar tid att få saker. Förutsättningarna är inte alltid på plats på idrottsplatserna. Så att det vi har lyckats med är med hårt arbete. Tålamod framförallt. Sen när man kommer till en viss nivå såklart så börjar dörrarna öppna upp sig. Och Malmö stad har också sina förutsättningar. Så att de har också sina regler. Men idag funkar allting perfekt. Och det vi behöver vi får. Det vi inte behöver sitter vi alltid och pratar om och tittar på lösningar. Så att idag kan vi inte klaga på någonting, men de här 7 åren har inte varit en rak väg, om man säger så. Det har varit utmaningar.
Har ni någon ambassadör idag, skulle du säga, i Malmö stads ledning eller på insidan, så att säga, som hjälper er att öppna framtida dörrar?
Nej. Vi vill ju locka alla till oss. För vi vill att Ariana ska bli den klubben som presenterar staden. Med allt vad det innebär. Tittar man på Arianas trupp, över 16-17 nationaliteter i A-lagstruppen. Tittar man på Malmö stad runt omkring sig, du hittar folk från alla delar av världen. Du kan äta kebabtallrik i ena hörnan och så kan du äta thaimat i andra hörnan. Jag menar, i stad som Malmö så behövs en klubb som Ariana, där mångkulturen finns, där den här värmen finns, där kärleken finns. Det är det Malmö ska handla om. Jag menar, ambassadörerna finns inte på det sätt som vi hade önskat. Men nu sakta så småningom ser vi att stora namn i Malmö börjar dyka upp på våra matcher, eventer, nätverksträffar. Så på sikt hoppas jag att dessa människor engagerar sig i Ariana. Är med oss på denna resan. Gör klubben till stadens klubb, för Malmö behöver Ariana FC och Ariana FC behöver Malmö.
Men det är det som är så skönt med er. Finns det inte en tvättmaskin, då tvättar man hemma. Man löser problemet och går vidare istället för att klaga på det.
Exakt, det är det livet handlar om. Sitt inte rulla tomar. Vill du ha någonting ut och ta det liksom. Finns inte tvättmaskin, då tvättar vi. Annars får man ut och jaga liksom. Det går inte bara att stå och klaga, för det händer inte så mycket.
Ni har dock lyckats få en helt ny hemmaarena. Kan du berätta lite grann om bakgrunden till hur ni lyckades med det?
Hylipe, som vi har befunnit sig i de senaste 7 åren. Det har varit jobbigt. Vi har skött föreningen från ett omklädningsrum. Trots att det har funnits stora lokaler på idrottsplatsen. Vi har inte fått nyttja dem, vi har inte fått låna dem, vi har inte fått hyra dem. Och de nyttjas inte på rätt sätt. Det har varit ledigt många dagar. Vi har frågat på att låna dem, vi har inte ens fått det. Men det är en sak. Att sköta en förening av den digniteten med så många medlemmar från ett omklädningsrum där man förvandlar bastun till förråd är unik i sitt slag. Och jag hade aldrig velat, som sagt, förändra Arianas väg framåt på något sätt. Hade vi gjort om detta så hade vi velat att det händer precis på samma sätt. För just det har gjort att vi har velat mer. Hade vi fått hela Ylipe på oss själva med stora lokaler och samlingsplatser och mötesrum, så hade vi kanske slagit oss lite till ro att vi har allt. Ja, men det är lugnt, saker och ting löser sig. Men när man kliver in och då bor ett omklädningsrum och där ser allt runt omkring, allting finns men du inte får ta del av det, då börjar du brinna lite extra. Då springer du lite mer, då tacklas du lite hårdare, för du måste till nästa nivå. Då vill du mer. Och det har gjort att vi har alltid velat lite mer. Vi har alltid sagt till oss själva, vi måste motbevisa. Får vi inte någonting så får vi motbevisa. Får vi bevisa att vi är värda det. Så att den nya arenan är ett kvitto på det hårda arbete folket har lagt ner på Ariana FC de senaste 8 åren. Och Malmö stad är med en arena som är anpassad till Division 1. För att just Division 1 måste man uppfylla vissa krav från Svenska fotbollsförbundet. Och i Malmö är det inte många arenor som uppfyller de kraven. Det är ju Malmö stadion, gamla IP och sen är det Limans IP. Så att vi frågade om Limhamns IP, men de tyckte att Malmö gamla IP eller gamla stadion var mer anpassat. Så den tackade vi att.
Och där, det var ju IFK Malmös arena tidigare. Så de har flyttat nu om jag förstått. Det var väl inte ett självklart beslut att en gammal anrik klubb ska flytta på sig för att en uppstickare som ingen har hört talas om för 7 år sedan ska ta över så att säga.
Precis, jag tycker det är tråkigt. Jag känner precis som är en fantastisk anrik klubb, IFK Malmö. Den hade vi velat behålla gärna där på plats med oss. Men det är många som pratar om att arena fick IFK Malmö flytta. Det är inte vi som bestämmer, det är Malmö stad, Malmö kommun. Vi har frågat om andra arenor. Hade vi fått bestämma så hade vi varit på gamla IP. Eller Limhamns IP. Så att vi är på Malmö stadion inte helt och hållet det vi ville 100% eller vårt beslut. Vi hade gärna behållit IFK Malmö på plats. Men som sagt, där kan det finnas mer än 2 klubbar. Just nu är det Arena FC och Malmö FC damlag. Och på något sätt så vet jag, eller jag har hört att IFK Malmö ville flytta på sig till eller någons IP. Så att vad som har hänt 100% då är ingen aning. Men Arena, uppstickaren, har inte flyttat den anrika klubben IFK Malmö. Det är Malmö kommun, de frågorna får ställas gärna till dem. Men vi har inga problem med IFK, vi vill gärna behålla dem där på plats.
Hur många åskådare tar den nya arenan?
Om 2 år sitter det 25 000 och tittar på Arena FC Allsvenskan. Just nu är det runt 1 500-2 000 kanske.
Men ni hade som ambition för ett par år sedan, läste jag någonstans, att du sa att ambitionen var att bli hela Malmös lag. Ni har nästan passerat det redan nu. Och med 16 nationaliteter i A-laget så är ambitionen nog snarare att bli hela Sveriges lag. Hur tänker du där? Och du är ganska seriös när du säger Allsvenskan. Niklas här kanske skrattar åt dig, men du är död seriös.
Jag kommer ringa Niklas när vi har lyckats med det målet. Det är många som skrattade. Och det är inget konstigt med det. Jag menar, vi drömmer på stort, sa alla. Det är nästan omöjligt. Men det vi har gjort är också omöjligt. Är man Malmös lag så är man Sveriges lag. Det är bara att titta på MFF. Absolut det största Sverige har. Liksom. Blir Arena Malmös lag så är man automatiskt Sveriges lag. För det kommer ingen kommer kunna slå Arena eller MFF på plan i alla fall. Och det tittar man också även i år på Allsvenskan. MFF spelar helt annan kaliber av fotboll. Och vårt mål är också att ta oss dit och bli det bästa Sverige kan representera ut i Europa. Så vi vill inte bara till Allsvenskan, Niklas. Vi ska ut i Europa. Så att vi drömmer stort. Det var 10 steg när vi startade föreningen. Vet du hur många steg vi har tagit, Niklas?
Ingen aning.
7 stycken, vi har 3 kvar.
Ah.
Vinna division 1, vinna Superettan och vinna Allsvenskan. Då är man ute i Europa.
Jag gillar ju så här tanken på att ha 2 allsvenska lag i Malmö. Men kan Manchester och andra städer ute i världen lyckas med det så ska vi i Malmö också kunna lyckas.
Absolut, och det är drömmen. Det är det som driver mig.
Det finns ju genvägar i och för sig. Ni kan vinna Svenska Cupen så är ni där imorgon.
Det hade varit något att ta sig till Svenska Cupen via kval och sen få möta MFF kanske i gruppspelet i deras arena med den publik, fantastisk publik de har. Det hade väckt liv i staden. Jag menar, jag känner Malmö behöver 2 lag här i grupp. Ungdomarna. Det är så många ungdomar som slutar i tidig ålder med så mycket talang. Jag känner att MFF är ensam. Det är fler klubbar som behöver göra det hårda jobbet. Och fånga upp dessa ungdomar. Och ta de här diamanterna och finslipa dem. Så att de lyser så hårt att hela världen ser dem. Jag menar, vi behöver fler Zlatan i Sverige. Landslaget måste framåt. Jag drömmer om ett VM-guld, ett EM-guld. Men där behövs det klubbar som gör jobbet att producera fram de här ungdomarna. Så att Malmö behöver, ungdomarna behöver fler klubbar här.
Superettan skulle dock varit en utmärkt träningsplattform. För väldigt många av lagen där har ju spelat i Allsvenskan vid flera tillfällen tidigare. Så de har ju en ganska stor tradition eller tyngd i sin kultur och sina fotbollsklubbar helt enkelt. Så kan man då möta dem och träna och spela mot dem regelbundet så kan man ju gradvis bli bättre och bättre. Och sen ta upp livet i Allsvenskan.
Absolut. Arena har alltid haft en plan på saker och ting man gör. Det är inte tomma ord man bara säger. Vi drömmer om Superettan, Allsvenskan och vi drömmer om Europa. I division 8 hade vi ett 4-årsplan, att 2020 skulle spela division 4. Sen hade vi ett 6-årsplan, att 2022 skulle vara division 2. Sen hade vi ett 10-årsplan och nu inför division 1 har vi skrivit ett 3-årsplan, 5-årsplan och 10-årsplan för klubben. Planen är att ta oss till Superettan och därifrån är nästa mål är ju Allsvenskan. Så att det finns en plan för allt vi gör, både inför i år, 3 år framåt och 5 år framåt. Och som sagt, som du nämnde, för varje steg som man tar så blir det tuffare, bättre motståndare, bättre medspelare, bättre tränare. Allt runt omkring med faciliteter. Det blir bättre nivå på det. Och det är den nivån man ska anpassa sig. Men i vårt fall har det aldrig varit fallet har aldrig varit så att vi ska anpassa oss till nivån. Vi har alltid velat vara bättre än nivån vi är på. I division 2 var jag 25 spelare och då sa jag tydligt till spelarna att minst hälften ska vara med i division 1. För jag ser det som en division 1-spelare och de spelare jag vi tog in var ju tilltänkta för division 1. För vi såg oss i division 1 redan i tvåan. Sen visst, saker och ting tar tid, att det faller på plats, att spelarna blir samspelta, dynamiken sitter där. Och det tog ju lite, vi återstartade till tvåan också. Sen var man ju, tog man ju hem den serien och nu är 12 spelare följt med från division 2 till 1. Så att även i år har jag värvat att spela för Superettan. Jag bygger ju för nästa nivå.
Du får gärna förklara de stora skillnaderna mellan att spela i tvåan och nu spela i ettan.
Det är en stor skillnad. Mellan division 4 och 3 är det inte jättestort hopp. Likaså trean, tvåan. Förvisso kanske lite större men ändå inte anmärkningsvärt. Men tvåan och ettan, det händer någonting. Och för mig, efter att ha sett 3-4 matcher, den stora skillnaden är att spelarna är bättre på allt i ettan än vad de är i tvåan. De tränar mer, de är mer förberedda. En annan skillnad är att i ettan har lagen bättre koll på dig. Alla tränare analyserar dina matcher, för matcherna sänds på tv, nationellt. Du kan se, analysera dina motståndare, svagheter, styrkor. Den möjligheten finns inte i tvåan. Sen är det klubbar i division 1 som i stort sett har heltidsbetalda spelare. De lever för det. Den möjligheten finns inte i tvåan. Så division 1 är semiprofessionell. Och där är många unga talanger som lever för fotbollen. Många duktiga spelare som är heltidsbetalda och spelar bara fotboll. Så gapet är väldigt stort från tvåan och ettan, skulle jag vilja påstå.
Jag gissar att ni har inte ekonomi att kunna avlöna era spelare i någon större utsträckning idag.
Absolut inte. Arena som klubb är, om inte den klubb som budgeterar minst, ett av dem i alla fall. Och det är just det som gör det unikt, det man gör. Skulle man vara med och slåss i toppen i år, ja, du kan ju räkna ut att man gör det med de resurserna. Medan där finns klubbar som har många fler miljoner i budgeten varje år och ska brottas med lilla Ariana ekonomiskt sett. Men det har vi i stort sett gjort varje år, för det är inte pengar och ekonomi som har gett Ariana framgång. Tvärtom, det är kärlek, det är passion, det är en extrem vilja till att göra saker och ting annorlunda. Så det är det som har gett framgång, och i år är ingenting annorlunda i ettan. Vi har inte den bästa budgeten, men vi utvecklas den bästa truppen och bästa människorna. Så att, den ser jag fram emot, den kampen.
Så ni kanske är den fattigaste klubben i ettan södra, men ni är rikast på vinnarskalle, viljestyrka och passion.
Om pengar är det enda man har, då är man väldigt fattig, så fint som det heter, men... Och pengar är inte det enda man vill ha egentligen i Ariana. Man tackar inte nej till pengar, för pengar gör skillnad från division 1 och framåt nu för klubben. Och det är därför har vi också börjat starta den här Ariana Business Club. Vi vill ha folk bakom oss. För den här sista pushen för att ta och bli professionell, det krävs pengar nu. Många har sagt, ja men hjärta, hjärta, men ni kommer få problem med det sen. Det stämmer delvis, men inte 100%. För den mentaliteten, hur mina spelare älskar klubben, hur de slås för tröjan, för minimala löner, det är någonting som man har även lyckats i division 1. Men jag menar, vill man ta nästa nivå och få spelarna ner till träningsanläggningen 10 på morgonen istället för 5 på eftermiddag, då gäller det att betala dem på heltid. Och där är vi inte än, men vi kommer dit. Jag har sagt till mina spelare, håll ut i 8 månader till, ta hem division 1, då kan vi prata. Och det är det vi sliter för varje dag.
Ja, för Superettan är ju helt professionell.
Ja, det är det. Och det måste det vara. Om de inte är det, så är det skandal. Men Ariana ska vara det i alla fall.
Okej. Okay. Då hoppas vi att vi har er i Superettan 2024.
Det hoppas jag med, och det kommer ni nog ha. Så att det är bara att tro på det, ni också.
Du har värvat 16 spelare inför Ettan Södra. Det är ett ganska stort antal för vilken klubb som helst egentligen. Hur i dina samtal, för det är du mer eller mindre som har tagit hit dem personligen. Du har träffat alla, pratat med alla. Hur förklarar man vad den här resan innebär och att få dem att bli en del av kulturen som ni har byggt?
De tidigare åren har varit lite jobbigare att sälja in, om man säger så. Liksom då behöver man förklara vad man har för ambitioner och för idéer och för mål, både för året och året därpå. Det är inte många som köper alltid ens idéer och ambitioner. Men idag tror jag inte jag behöver sitta och förklara och beskriva Ariana för folket. Många känner till Ariana. Många är redan medvetna om den här framgången. Jag behöver inte säga att vi vill vinna. När folk söker sig till Ariana, det är de som nästan darrar nu. De vet om man tar steget till Ariana vad som krävs. Ingen vill vara den här förloraren nu efter 7 raka avancemang. Så spelare som kommer till Ariana, ledare som väljer Ariana, för mig de är wow, alltså det är riktiga mästare. Att ta sig en sån utmaning, man ger sig in i en sån klubb där det ställs krav dag in dag ut. Det krävs lite för att ta sig en sån utmaning. Många fotbollsspelare gör det inte, och jag har suttit med både tränare och spelare. Många fegar ur, inte för att de vill komma till Ariana eller lockas av Ariana. Det är mer för att man känner att man kanske inte klarar av pressen. Och de kanske inte säger det med ord, men jag vet. Saker och ting kommer tillbaks. Man pratar med sin bästa vän och sen kommer det tillbaka. För jag undrar alltid, varför fick jag inte den här spelaren? Varför kom inte den här ledaren? Så att saker och ting kommer tillbaks till en som man vet och man känner av det. Man känner av det på mötet. Så att rekrytera spelare, inga problem. 16 är inte jättemånga om man tittar på vad Ariana alltid värvat. Och det som är unikt i detta är hur kan man få ihop det år efter år. Så det är det vi ska fokusera på kanske.
Om du då rekryterar 16 spelare, hur många har du träffat då?
I år var det ungefär 108 samtal.
108 spelare satt du och pratade med?
Yes, och detta gör jag alltid. Jag försöker hitta fritid efter jobb på helger. Så att,
pratar vi fysiska möten då eller telefonmöten? Eller?
Det är fysiska möten. Det är fysiska möten. Jag bjuder på te, kaffe och lite godsaker.
Jag har hört att vid ett tillfälle en spelare som kom till klubben sen sa du att du får bara komma om du går ner i vikt.
Yes, så raka ärliga kan vi vara också. Jag menar, vi kan ju ta ett exempel där exemplet är inget som kommer svara varken spelaren eller någon annan i omgivningen. Vi spelade i division 6 och var det en spelare i Bellevue som mötte oss och han var så fantastiskt bra i sin rörelse, mönster. I bolltouchen och i tänkandet. Och samma kalit. Men väldigt, väldigt överviktig. För att vara en fotbollsspelare. Jag sa till mig själv att den här spelaren vill jag ha. Men den gick emot lite. Och för det vi stod för Ariana som klubb. Man ska vara ju vältränad. Man ska vilja någonting. Man ska ha ambitioner. Han var fruktansvärt bra. Men jag kände att han inte har ambition kanske för att lyckas som fotbollsspelare. Med tanke på hur mycket han vägde. Så jag följde honom. Jag ville se hans resa. Så jag gick alltid på hans matcher när jag fick tid att scouta honom. Sen året därpå var han lite smalare och året därpå ännu smalare. Sen i fyran så var han en fit spelare, en bra spelare, vältränad. När han kom sa jag till honom vad som krävs och värva en division 4 spelare till division 2 och du har ambition att kliva upp till division 1. Det är ett stort steg för många spelare. Men första träningen han var så bra att han blev tränarens favoritspelare. Sen startade han de flesta matcherna och nu är han en av mina absolut bästa spelare i division 1. Och en av de mest vältränade spelarna också som jag har, rent muskulöst. Jag menar, den resan är någonting som man vill gärna prata om. Och det har funnits andra spelare som har tagit på mötet som du nämnde, jag sa första mötet. Ska du komma till Ariana, då måste du gå ner 10 kilo. Och detta har hänt även i år.
Och nu har ni börjat ettan med helt okej. Ni har högre ambitioner än så, jag vet att ni vill vinna varje match. Men det ser okej ut, ni har en bred trupp, ganska många unga talanger. Hur slutar det i år?
Ariana FC vinner division 1 och har gjort det än en gång på riktigt denna. Det är rubriken efter säsongen. Vi har värvat, vi är bredda, vi vet vad som krävs. Framförallt är Ariana ett lag som kommer slåss. Och då menar jag inte med knytnaven, men vi kommer ut och svettas, vi kommer ut och blöda, vi kommer ut och kämpa för våra poäng. För en nykomling, 7 poäng efter 4 omgångar, 2 vinster, ett oavgjort och en förlust, så hade det varit väldigt bra resultat. Men är man i Ariana, är man i omklädningsrummet efter matcherna, är man på träningsanläggningen, det har nästan sett ut som ett katastrof. För att alla vill mer, alla känner att det inte är rätt resultat. Alla känner att vi inte är på rätt spår än. Men alla vet samtidigt att vissa saker tar tid. 16 nya spelare, en ny ledarstab. Så efter en viss nu senast kommer ju alla. Man dras ju automatiskt mot IP. För det är den känslan, måndag, träning. Man har vunnit, man mår som en kung. När de kommer dit kliver sportchef träna in. Nej, när man tittar på matchen efter, man är besviken direkt. Vi vill ha mer. Ut och jobba. Det kan bli jobbigt. Många spelare kommer känna, när ska ni sluta? Men de spelarna som har känt så, antingen har de efter match 3, match 5 har slutat eller till sommaruppehållet. Eller så har de hållit ut och älskat detta. Och efter en säsong, de är såna vinnare att ingen miljö, inga människor, inga situationer i livet knäcker dem längre. Så att på gott och ont finns det saker och ting i arenorna som kan ge en. Antingen ger man upp eller så håller man ut och då blir man en med pannben. Så att helt okej okay, som du sa, men vi vill mer.
Så ni är så bra på att utveckla starka, tjocka pannben på era spelare?
Ja, det är ett måste nästan. Det är det som är målet. Jag har sagt, bland de första ringarna som vi har, alltså i gruppen när vi samlas under försäsongen, vi säger det direkt. Ni kommer få spela med press. Det kommer få göra ont. Och när man nu är här så är det ingenting man vill påminna. För att man har redan sagt att spelarna har varit beredda på vad som krävs och vad som kommer skall. Så att vi älskar det här. Du spelar framför 2000, 1000 om du är nervös och du inte kan prestera nu. Varför drömmer man att bli proffs då? Du ska spela framför 80, 90, 100 000. Här är ett steg och brösta det direkt, för det ska vara en bagatell för mina spelare nu.
Ni har ju betydligt högre publik än vad som är vanligt i tvåan eller nu i ettan också för den delen, gissar jag. Alltså hur har ni lyckats att få så många människor att vilja gå och se matcher på säga lägre nivå? För det finns ju exempel på klubbar som kan spela inför 100 personer typ.
Det är det jag tycker är lite tråkigt, och jag har alltid sagt att föreningen måste ändra riktning för att väcka liv i fotbollen. Och när vi startade arenan så sa vi att vi vill krydda till fotbollen. Och med just krydda menar vi just den här läktarkulturen där folk kommer. För jag känner hur spelarna älskar. De tänds till av att det är mycket publik. Att tro man är igång, att en maskot finns på plats och 1000, 2000. Det som har gjort arena unik är just det här att mycket folk lockas till klubben och till matcherna. Samtidigt är det ett kvitto på att man är på rätt spår, man gör rätt saker, man tacklar människor på rätt sätt. För mig är det bästa med arena, att ha en så stor familj bakom sig. Men i division 1 har jag sett nu 1400, 1300 på matcherna. På våra matcher, båda hemmamatcherna har varit över 1500, men det kanske inte syns utåt. Drömmen är ju att locka 4-5 tusen i år. En toppmatch kanske mot Falkenberg, Trollhättan. Någon av de lagen som är på förhand tippade att vinna serien. Och sen i Superettan vill vi i stort sett ha 10 tusen i snitt. Det är ett jobb som behöver göras. Det är ett jobb som vi är beredda att ta. Men vi är inte nöjda med de 1000-2 tusen, för vi vill ha ännu mer. Ännu fler.
Men om vi räcker med tanke att ni då ska komma upp i 4-5 tusen, hur gör ni rent konkret för att få dit så många?
Det är ju bara att bli fler i föreningen. Engagera ännu fler, de här eldsjälarna. Som du nämnde, blir man 4 000 då får man jobba utifrån att 4 000 ska komma till platsen arena spelar. Idag har vi en port öppen där 2 000 pers, en läktare på 2-3 000 som är tillåtet. Men skulle det lockas 4-5 000, ja, men då får man öppna fler portar och man får vara fler människor. Och vi har ju som sagt nedskrivet allt. Vi har en handlingsplan på hur vi ska tackla de frågorna också. Men som förening är vi medvetna att vi är väldigt unga. På vissa fronter har vi inte erfarenheten. Vi kanske inte räcker till idag. Men det betyder inte att vi inte vill dit. Det betyder inte att vi inte klarar av det. När vi kommer dit, när vi ställs inför de sakerna, då har vi alltid lyckats att ta oss an de utmaningarna. För det har vi bevisat genom åren. Men man måste dit. Man måste få de här utmaningarna. För att man får känna på vad som krävs för att klara av dem. Idag är det svårt att säga hur vi hade konkret gjort för att ta emot 5000 pers. Det vi gör nu med 2000 pers, då hade vi tredubblade för att få dit 6000 pers. Så att det är bara att fortsätta på samma spår.
Ursäkta en ny fråga, men går man gratis på matcher i ettan eller kostar det pengar att gå på en match?
Det kostar att gå på en match. Styrelsen vet min åsikt. Arena vet min åsikt. För mig att betala 100-120 spänn för att gå in i division 1-match, det är tron. I division 1 spelas det inte den fotboll för att det ska kosta så mycket. Hade föreningarna klarat av den ekonomiska biten, för division 1 är en väldigt dyr division, mycket utgifter, lite inkomster. Hade vi klarat av det så hade jag öppnat alla portar gratis för folket. Folk ska kunna komma och se arena, folk ska kunna komma och se fotboll. Ungdomar i staden ska kunna kliva in i arenas IP och se fotboll. Idag har vi inte den möjligheten, för de små pengarna som vi tjänar på matchdagar gör enorm skillnad för föreningen. Men att den ligger på 120 för vissa föreningar, jag tycker det är trån. Vi har försökt sänka det. Vi kommer trycka på de knapparna. Vi ska vara billigare än alla andra. Och vi ska vara annorlunda. Men klart, det kostar.
Om ni kan börja snitta 4 000 så kan ni kanske ta 75 kronor och ändå tjäna mer pengar än era konkurrenter i etan.
Absolut. Jag kan ju redan gå ut med det. Nästa hemmamatch mot Vänersborg den 6 maj. Kommer 4 000 så lovar jag att jag sänker det till 50 kronor till och med. Det är ett erbjudande som står på bordet.
Men du har nämnt flera gånger att ni planerar framåt hela tiden.
Precis.
Ända från början så har ni planerat framåt vart ni vill komma. Nu har ni en treårsplan. En del av den treårsplanen är att bygga upp en sponsorverksamhet eller businessnätverk runt omkring. Kan du prata lite grann om det också?
Såklart. All ära till den här sportsliga framgången. Det har gått som tåget liksom. Men en förening ska må bra, en stadig förening, en förening som ska finnas för alltid. Måste ha alla bitar på plats och det är det vi jobbar för. Organisationen är en sak. Sen är där Ariana Business Club, det med sponsorer, nätverk, människor, företag som står bakom klubben. Det är det vi jobbar för just nu som ger en viss trygghet, stabilitet. Och den startades i år och tajmingen på saker och ting som vi gör har vi också sagt det är en styrka hos Ariana. Vi hade kunnat starta den här business club i division 4-3, för vi var ju många. Men varför skulle företag, människor komma in i division 4-klubb och sponsra? Det finns hundratals division 4-klubbar. Vad skulle vara någonting speciellt med Ariana då, kände vi. Så nu i division 1 med den historien så är det ändå något speciellt. Det är unikt. Så att det startar i år är också ett medvetet val. Det är rätt division, det är rätt tid. Vi har haft nu 2 träffar. Första träffen var nästan 80 företag på plats. Andra träffen var igår, frukostträff. Och där var det nästan 40 olika företag på plats. Det är någonting som vi jobbar hårt och vi vill verkligen få det på plats för att kunna ha Ariana för alltid. Och ha lojala företag bakom oss som stöttar projektet. Och för oss handlar det om att dra in pengar i föreningen för att Arianas A-lag ska vinna och vinna. För oss, denna satsning handlar om att tro på ungdomen. Satsa på ungdomsverksamheten, lyfta Malmös ungdomar, bidra på den fronten. Kan man rädda ett barn i ett utsatt område av 100, kan man rädda ett barn, då har man ändå lyckats. Jag menar, Ariana kan lyckas med mer än så, men då gäller det att man får den biten på plats också, att man har också andra aktörer bakom sig. Så att det är ett jobb som vi är medvetna om, krävs mycket, men det är startat och starten har varit fantastiskt bra, så att vi hoppas på att det fortsätter så.
Ni har sagt att ni vill ha ett ungdomslag på varje nivå, både på pojk- och flicksidan. Det är väl inte så många klubbar i ettan som har det, gissar jag.
Jag har inte riktigt koll, men många föreningar har ungdomsverksamhet och välfungerande ungdomsverksamhet. Och Ariana ska också vara det. Vi har haft det målet från dag ett med föreningen. Idag har vi på pojksidan från fotbollsskola ända upp till 19 år lag på banan. Flickverksamheten har startat i år också. Och vi har några lag nu på Kruksbäcks IP som tränar där. Inom 3 år, alltså 2025, ska det finnas både pojk- och flicklag i varje ålder. Så att det är ett mål som vi har satt och vägen är lång. Arbetet är ju hårt, men vi vet att det är möjligt, fullt möjligt.
Mm. Vi river av lite av de här sista frågorna. Om du vill bli ihågkommen för en sak, vad skulle det vara?
Att Ariana tog den här resan med människorna. Att man inte, Ariana inte kopplas till 2-3 individer. Det jag vill komma ihåg för att jag drömde att spela ett allsvenskt derby mot MFF med närmare 30 000 på plats. Då vill jag vara på läktaren och bara gråta. Och känna att det var en dröm som jag lyckades med och det är det jag vill bli ihågkommen. Och sen såklart öppna dörrar för fler ungdomar som drömmer stort. Det är det jag vill komma och se för, liksom, inget annat. Mm. Allt som jag har lagt ner på Ariana, jag vill inte ens prata om det. Det är ingenting jag har gjort. Allsvenska derby mot MFF, 30 000 på plats.
Det ska jag
ha för. Framåt.
Är det någon intressant fråga vi borde ha ställt som du gärna hade svarat på?
Det är många, men jag tycker ni har tagit de viktigaste frågorna. Frågan är en fråga som ni skulle kanske ställt om jag ska göra comeback. Sommaren är jag nästan. När man är på träningarna, det kliar i kroppen. Nej, jag tycker ni har ställt fantastiska frågor.
Vem hade du gärna sett som en gäst i våran podd i framtiden?
Zlatan Ibrahimovic.
Vem är det? Som göteborgare måste jag fråga, vem är det?
Och ni kommer aldrig vara en så stor människa i Göteborg. Zlatan hade varit fantastiskt för att berätta sina tankar, sina känslor, sina idéer. För vi kände att det vi har gjort på klubbnivå har Zlatan gjort på individnivå. Zlatan kom hit och berätta.
Men Zlatan har heller inte vunnit någonting i Europa, det har Göteborg.
Det var hårt.
Och sen brukar vi avrunda. Som sagt, det är inte alla frågor som kommer komma med, men vi har ett onödigt stort glassintresse. Vilken är din favoritglass eller glassmak?
Ja, daimglass. Daimglassen är min favorit.
Och har du något särskilt kärt glassminne som du minns? Att en speciell händelse där glass var inblandat som du minns än idag, som var väldigt speciell av någon anledning, så får gärna berätta kort om det.
Det har man inte som allergiker, det är ju så jobbigt. Man får inte äta allt. Jag får tyvärr både som barn och nu avstå det mesta livet erbjuder när det kommer till att äta gott.
Vilken allergi har du då?
Ja, men jag menar laktos och allt som sötsaker som jag stoppar i mig, det blir en reaktion. Så att, tyvärr en tråkigt svår på en fantastisk fin fråga.
En fråga som jag dock missar, som jag är lite nyfiken på, det är, du sägs ju vara en fantastisk kulturbärare i Ariana. Att du liksom kan liksom hetsa upp en viss stämning hos de andra aktiva i laget. Hur gör du det rent konkret? Är det någonting du har uppfunnit själv på resans gång, eller har du haft någon förebild?
Ja, den har bara kommit till. Det är uppfunnit av mig själv. Jag ska inte säga att man har blivit tvungen att göra det. Men vägen har varit lång och vissa saker har vi varit tvungna att göra på vägen för att skapa den här känslan kring föreningen. Och jag har alltid sagt eget bröm luktar, och jag vill inte prata om mig själv, men just den här med att väcka känslor, att vara äkta, det är någonting som jag gör dagligen i arena. Och det enda jag gör egentligen är äkta, och så allt jag gör när mina spelare och mina ledare känner att det kommer från hjärtat, då hänger man bara på liksom. Säger jag till mina spelare spring mer, då springer de mer. De springer mycket, men de springer mer. Börjar de skrika, då skriker de efter mig. Sjunger jag, så sjunger de efter mig. Spänner jag ögonen, så gör de det också. Skakar jag, så skakar de. Jag menar, Milan vann Champions League kvartfinal med 111 kilometer som lag. Jag gick in med Agimi Jonklen som sa till spelarna det, och jag sa vi vill springa mer. Vet du hur mycket Arjona FC sprang den matchen? 120 kilometer i division 1. Jag menar, det är en sån klubb. Du måste vara äkta. Du måste gå dit och mena saker och ting du säger. Du kan inte bara prata och göra prata en sak och göra en annan sak. Prata äkta, var äkta. Då är det lätt att vara en kulturbärare. Det hade vem som helst kunnat lyckas med.
Jag personligen tror att det är, om det finns en hemlig enskild faktor bakom Arianas framgång, så är det just den här speciella kulturen ni lyckas bygga på kort tid. För det finns ju gott om lag som man tycker, men hallå, borde inte Helsingborg kunna vara kvar i Allsvenskan? Varför ska de ner i Superettan med sin historia och så vidare och så vidare? Kanske det är någonting som de saknar som de hade behövt mer av. Så hade de haft er vinnarskalle, så hade det aldrig varit snack om att de skulle bli nerflyttade. Och samma sak kan man väl säga om många andra anrika gamla allsvenska klubbar som har åkt ut. Att de har nu saknat det där pannbenet, viljestyrkan, jävla namn att kämpa till var sista svettdroppen och blodsdroppen.
Ja, men så är det. Tittar vi på allsvensk nivå, klubbar som MFF har gick lite dåligt. Förra året exempelvis. Jag tror de kom ifrån sin identitet, sin kultur lite grann. Det är min känsla utifrån i alla fall. Jag kan ju inte ha rätt 100%, men det är vad man känner och ser. Hammarby som är en familjär klubb har känns som att de har tappat det, gått ifrån det lite, och därför går det lite knackigt. Och Helsingborg är ett annat exempel. Många klubbar som misslyckas är för att man kommer ifrån sin identitet. Och jag säger det dagligen till mina spelare. En match kan man förlora. Det är inte mycket man förlorar. En serie förlorar man, då har man förlorat någonting. Men om ett lag, en klubb förlorar sin identitet, då har man förlorat allt. Och det är det jag påminner mina spelare. Arjona kommer aldrig förlora sin identitet så länge de här människorna som har styrt klubben senaste 7-8 åren är där runt omkring. Det ska de se till att det bibehålls. Eldstjärnorna bibehålls. Kulturen bibehålls. För det är det som är Arjona. Blir man som alla andra, som du nämnde, då helt plötsligt man kanske igen division 2, division 3 klubb igen. För då måste man göra saker och ting på ett visst sätt, och det passar inte. Och då är man en i mängden, och då är inget speciellt med det. Så att var dig själv, behåll din kultur. I allt. Vi kan inte ner där för någonting. Inte någon spelare som kommer ner från Allsvenskan. i division 5 har jag en spelare som har kommit ner från Superettan, fått kliva av från vår träning. För han har inte haft den här arena-andan och inte respekterat klubbens principer. Då, för mig det spelar ingen roll vilken division du kommer ner ifrån. Då ska du inte vara här. Så jag menar, var dig själv, stå på dig själv. Tappa inte din karaktär och din kultur. Så att arena har sin kultur och det är det man ska behålla för man ska lyckas med sina drömmar. Stora drömmar.
Låter bra.
Det har varit en fantastisk resa. 7 år när jag skrivit svensk fotbollshistoria. Det ska bli jättespännande att följa de nästa 3 åren och er treårsplan. Stort lycka till från oss på Polynom och stort tack Omid för att du kom och gästade oss idag.
Tusen tack, väldigt kul att vara och jag önskar er all lycka i det ni gör. Och jag vill härmed bjuda er också till en hemmamatch. Vi bjuder trots allt på stans bästa hamburgare. Så att, biljett och hamburgare på mig. Så ni är välkomna till nästa hemmamatch.
Du har minst 2 nya fan i oss här. Så vi ska sprida kärleken vidare.
Jag gillar hamburgare så testa gärna vad ni har lyckats fixa.
Jag såg det därför jag nämnde det. Så att, jag kände på mig. Ni är välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.